Hej Alva.
Hej Filippa.
Hej. Nu är vi ju, det blir att vi ligger en vecka fel här nu.
Ja, men det får vara okej faktiskt.
Den som väntar på något gott, tänker vi.
Väntar aldrig för länge.
Nej, nej. Och dessutom så tänker vi att planen med podden är att vi ska orka, att det ska kännas kul och att det inte ska bli någonting som så här
påtvingat.
Nej, och något som läggs som en extra stress, utan bara så här något vi tycker är roligt att göra vid sidan av liksom.
Mm, verkligen, verkligen.
Och jag har suttit med min näsa i mina böcker nu ett litet tag. Jag har tenta på söndag.
Ja.
Eftermiddag kväll, vilket är helt
galen tid. Alltså jag kan inte fatta det, jag som inte pluggar själv, men John också, han har ju så mycket, och jag beundrar er verkligen för att ni kör på som fan.
Men det är ju det, att det är så här, vi pratade lite om det innan, att det här är nog första gången som jag känner att så här, men jag känner att jag lär mig så mycket, jag känner att jag suger åt mig all kunskap, jag tycker att det är så intressant. Det här är ju det jag vill göra. Alltså jag vill ju jobba, det jag läser just nu är straffrätt, och det är det jag tycker är absolut mest givande.
Vad skönt,
och än så länge. Och det känns helt otroligt att få äntligen sitta med det, som är anledningen till att man började plugga det här.
Det är det jag längtar efter. Alltså jag känner ett suga efter att börja plugga just på grund av det. Att jag vill känna så här att gud vad kul det är att lära sig.
Och då ska man ju lägga till att för alla som läser på gymnasiet just nu och känner att hur ska man orka plugga vidare. För mig så var det så att jag tyckte inte att det var roligt att plugga på gymnasiet. Vi pratade ju lite om de här rollerna, och den rollen man fick, och min roll var ju att sitta hemma och plugga sena kvällar. Och att ha det jagandet hela tiden, att någon hela tiden piskar på en och är så här: kom igen, det här är läxorna den här veckan, det här ska ni göra. Det motiverar inte mig.
Det är typ tanken bara på att sätta sig jobbigare än att faktiskt göra det till slut.
Ja, men nu känner jag så här, nu när det bara är jag. Alltså det är bara jag som får sota om jag inte har pluggat. Det är bara jag som bestämmer. Lärarna vet inte ens vem jag är. Vi är en klass på liksom 300 elever typ. Oj. Alltså det spelar ingen roll vad jag gör för någon annan än mig själv. Och det motiverar mig. Det är ingen som har tvingat mig att vara här. Jag gör det här av egen fri vilja. Jag lägger ner all den här tiden och energin av egen vilja. Och det gör det så intressant och så kul.
Och du har liksom flyttat hit också för att plugga.
Ja, och jag tror att det gör mycket också. Att det är liksom mitt syfte med att vara här.
Mm.
Och just nu är det mitt enda syfte. Livet är liksom mellan tentor, mellan saker som händer. Och vi är ett ganska stort tjejgäng i klassen. Då är vi liksom allihopa. Och så sitter man och pluggar, så går man och käkar lunch ihop. Och sen så går man och pluggar igen. Och
man gör det tillsammans.
Ja, det är verkligen kvalitetstid.
Kul.
Så häftigt att umgås med så... Nu har jag ju så mycket kloka människor även utanför plugget som dig och andra. Men det är så häftigt att umgås med smarta, kloka människor.
Ja, det är det.
Alltså jag blir helt så här...
Jag älskar och alltså, det har vi pratat om förut i vänskapsrelationer då. Men jag kan... Alltså där man känner att man har något att hämta hos personer. Det är så jävla coolt.
Och inspireras.
Och alltså,
varje dag känner jag att det är någonting som inspirerar mig hos någon annan. Om det så är liksom... Vi pratar vad man kan ha i sin matlåda. Eller vad man ska laga till middag. Eller om det är, jag har sett det här. Och jag har aldrig varit med om folk som är så liksom, har sån koll, är så insatta. Och ja, de inspirerar mig så mycket. Men så det är egentligen summan av vad jag har gjort. Förutom en annan sak som jag ska berätta sen.
Okej.
Okay. Om mitt hår.
Ja, oh, just det. Men, det är jättefin i håret, måste jag bara säga.
Nu är det fixat. Men ja, jag ska berätta det sen. Först, hur mår du?
Alltså jag mår bra, jag har varit, ni kanske hör att jag är lite hes, jag har varit dunderförkyld nu i typ 2 veckor. Men det börjar verkligen bli bättre. Sen var det lite dumt kanske att jag har varit ute och festat nu 2 veckor, 2 helger i rad. Jag sa ju det senaste avsnittet att vi skulle ha en rejäl utgång här, och det blev det kan jag säga. Det var förra helgen då. Så då kom min tjejkompis Vilma från Örebro och Alva, en annan tjej från Örebro, som hälsade på Tilda, en annan tjej här. Och så blev vi liksom ett stort gäng och det var jättekul. Vi körde verkligen all in, och det som blev lite tokigt var att jag blev så full så att jag hade liksom inte riktigt koll på mina saker. Så att jag inser när klockan börjar närma sig 5 att oj, mitt pass är borta. Jag har ju aldrig haft ett ID och det är ju jättedumt. Och det har jag fått en uppenbarelse nu att jag måste verkligen skaffa mig ett ID. För att jag kan inte gå ut med mitt pass. Så att jag går och tjatar hela kvällen om att jag har blivit ID-kapad. Jag har inte blivit ID-kapad då, men jag var jättefull. Så att jag gick runt och tjatade om det hela tiden. Mitt pass, jag har blivit ID-kapad. Jag lade till och med ut en video där jag bara... hej, så här klockan typ 5:30 på max. Jag vill bara att ni ska veta att jag har blivit ID-kapad.
Hej, jag vill bara säga till min privata story att jag är ID-kapad.
Man bara, och mina vänner vaknar upp till massa meddelanden. Bara, vad är det som har hänt? Och då har jag såklart missat att det är en kille som har skrivit till mig. Typ runt 4 att jag har ditt pass. Och innan
han har kapat ditt ID.
Ja, exakt. Han har kapat mig.
Ja.
Hej, jag vill bara säga till min privata story att jag är ID-kapad.
Supersnäll kille. Fan vad tacksam man är för sådana människor. När
och att någon bara tar och är så här, ja. Jag ska hitta den här personen. Jag ska tillbaka där.
Exakt.
Det är så bra.
Jättebra. Sen han är ju tyvärr spärrad innan dess. Men det funkar ju så länge jag inte ska resa med det. Sen i helgen då så var vi ute 2 dagars också. För att John hade lite besök från Stockholm här. Och vi hade verkligen svinkul. Fredagen, man står ju där. Man tänker så här, hur ska jag orka till 5? Men så står man där, man har så himla kul. Så att det är bra på det sättet.
Du är också riktigt duktig på att vara ute kan man ju säga.
Ja men det är jag. No shame faktiskt. För att jag har ändå så jävla kul. Så det ger mig väldigt mycket. Men sen fick jag mig en liten käftsmäll faktiskt i lördags. För att vi var på Tavolo. Och åt lite mat och vi kände väl att vi var lite sega där. Klockan började närma sig 10-11 och planen var ju att vi skulle gå ut. Så vi bara, nej men nu måste vi tagga igång lite. Vi drack någon drink, jag tog typ en shot. Sen hamnade vi på klubben och där tar jag en shot och en halv drink typ. Sen träffar jag någon random person där inne och dansar. Och jag vet inte riktigt om jag har tagit en drink liksom, för vi hamnade vid något bord där. Men några sekunder senare så bara känner jag bara, jag har ingen kontroll över min kropp. Nej. Överhuvudtaget. Det känns som att jag ska falla i marken när som helst. Så jag bara drar direkt till toaletten. Och på toaletten vet jag att jag bara, nu är det någonting som inte stämmer. Jag är drogad. Det är det första som slår mig. Jag har blivit drogad nu. Så jag tar fram min telefon och försöker skriva till John. Jag är ju på tjejtoaletten och det får ju inga killar komma in. Och han förstår ju inte det. Han är ju ute och skitkul och dansar. Och, ja, och jag skriver, kom toa nu. Och han är så här, nej men kom ut typ. Och det var så svårt för mig, för samtidigt känner jag att min kropp faller ihop. Jag låg liksom och kravlade på golvet.
Du vet inte hur länge till du kommer kunna skriva och liksom.
Nej, det känns som att vilken sekund som helst blir det svart. Alltså jag måste verkligen anstränga mig här nu för att få hit honom. Och till slut så var jag väl där inne. Jag har ingen tidsuppfattning. Men så hör jag hur han ropar Alva. Och jag bara, jag är här inne liksom så. Och han kommer in på toaletten och berättar att han har hittat mig där. Och jag ligger på marken liksom. Kravlar verkligen. Och jag bara, få ut mig härifrån nu. Jag har blivit drogad. Det är det enda jag liksom säger hela tiden. Jag är drogad. Och han får med mig upp. Vakterna tydligen hjälpt honom och burit ut mig. Och tur som satan att han var där. För att vad man har sett tidigare så är ju vakterna ofta så att de bara släpper den ute.
De tänker att man är för full.
Precis.
Och även om man säger att, om du skulle sagt då så här, fast jag har inte druckit så mycket. Alltså, det är inte det.
Jag är drogad liksom.
Så kan de ju vara så här, ja, det säger alla som har tagit någonting själva. Och liksom så att precis. De tänker att man, ja, det är självförvållat på något vis.
Säkert. Och nej men så att mitt minne då är av att alltså, jag bara sitter eller halvt ligger på marken. Och bara, det var ändå bra av mig. För jag var så himla medveten om den här känslan i kroppen. Så att jag kunde ändå liksom förstå att jag måste få ut det här. Så jag satt ju med fingrarna i halsen hela tiden och spydde och spydde och spydde. Och till slut kom det typ ut galla liksom för att jag hade spytt så mycket. Och jag bara skriker och att jag blev drogad och hit och dit. Och du vet, jag försöker ställa mig upp och faller ihop. Och folk kommer fram till oss och är så här, hur är det liksom? Ska du verkligen ta hand om henne till John? Och det var så många som kom fram så att till slut blev jag nästan irriterad. Och bara, det är min pojkvän liksom.
Men vad bra det är att folk gör det.
Jättebra. Det känns verkligen tryggt. Och sen i alla fall så försöker vi väl ta taxi. Jag tror vi försökte hoppa in i typ 3 stycken. Men ingen kunde ju köra mig för att jag var i det skicket som jag var. Till slut så, när jag har spytt liksom tillräckligt och så får vi tag på en, ja men typ svart taxi som får köra hem mig. Och jag vet att jag sitter i baksätet med huvudet mellan benen och bara, alltså jag
dör. Du vill inte åka till sjukhuset eller så?
Nej, för John, han ringde ju 112 när jag låg där på marken och försökte liksom ställa kontrollfrågor. Och de hade hört mig i bakgrunden ligga och skrikit liksom. Och han var så här, nu sätter vi dig i en ambulans. Och jag var tyvärr nej. För det enda jag ville, det var att jag ville hem till sängen. Sen hade det absolut i efterhand så här varit säkert bra. För då hade jag faktiskt fått veta vad det var jag hade i kroppen. Men där och då så var jag väldigt tacksam över sen att vakna upp i min egen säng. Och jag tror att jag kände av det. Att jag är medveten så länge jag får spy ut liksom det mesta. Och få i mig vatten så är det lugnt. Sen tog vi oss hem till slut då. Och sen vaknade jag upp. Och jag kan säga att det gjorde mig verkligen lite ärrad.
Mm.
Och alltså det har aldrig hänt mig tidigare. Och jag säger det att jag har ändå varit så här. När man har hört folk som sagt så här, men jag blev typ drogad. Då har jag varit så här, ja. Du blev säkert för full eller så. Och nu kan jag verkligen säga att man känner när man har blivit drogad.
Mm.
För att det är, ja, usch, så konstig känsla alltså.
Och det känns som att även om man är väldigt medveten och man har hört sina föräldrar säga att så här, mm, man kan bli drogad och man ska vara försiktig, så tror jag att det ändå är som att man är så här, ja, fast det händer ju folk, men inte mig. Och såklart, det händer ju kanske utomlands, alltså så här. Hur ofta händer det i Sverige och i Göteborg eller på en vanlig klubb där man var förra helgen där det var lugnt? Och där tror jag att det är jätteviktigt att prata mer om liksom hur det är att vara ute. Vad finns det för utekultur? Vad kan man bli utsatt för? Att liksom vara, även om så här, vi båda tycker att det är väldigt kul och det är roligt och det är roligt att vara med folk och dansa och hej och hå. Hur viktigt det är att prata om vad som kan hända. Men för jag tänker så här, jag pratade med en kvinna som är äldre än oss. Så mm. Kanske 45 så. Och hon berättade att hon hade varit ute med en tjejkompis för många år sedan. Det var de två och de skulle gå ut och ta en öl. Liksom. En öl, så. Och sen så sitter de och tar en öl och så får hennes kompis ett samtal som hon måste ta. Så hon går iväg och tar det här samtalet och så pratar hon en stund och det tar kanske henne en halvtimme. Under den här tiden så känner då den här kvinnan jag pratar med att så här, något är inte rätt. Hon börjar känna att liksom benen domnar och huvudet snurrar och hon vet att hon bara har tagit en öl. Och sen då så, den enda hon liksom har pratat med, den enda som har gett den ölen, hon har hållit koll på den hela tiden, är bartenden. Då när hennes kompis kommer tillbaka så står den här bartenden med armarna om henne och håller upp henne. Och då kommer kompisen in och bara, vad händer här? Vad hänt här? Bara bartenden säger, oroa dig inte, så här, det är min flickvän, jag har henne. Du behöver inte tänka på det, jag ska ta hem henne. Så hon blir lite full ikväll. Och då säger den här kvinnan bara, nej men det är min bästa tjejkompis. Alltså vad håller du på med liksom? Det är min bästa kompis, jag vet ju att du inte är hennes pojkvän. Och han bara så försvinner. Mm. De åker hem med taxi och liksom kommer hem. Men man fattar ju nu hur många fall det kan vara att den här kompisen kommer tillbaka och hon är borta.
Exakt.
Bara så här, vad hände? Ingen aning om hur hon försvann därifrån. Och
man behöver hålla koll på när de häller upp drinken alltså. Så är det verkligen.
Men man ska hålla koll hela tiden.
Hela tiden.
Och det går liksom inte att ja, men vi tänkte att vi skulle prata lite om den här typen av liksom situationer och om hur det är att vara ute, hur man gör, hur vi tänker eller så här.
Mm.
Typ vad singel och vad är relation? Ja, så här, ja perioder precis. Och hur man har varit liksom. Och vad man har påverkats av och så här. Jag tänker att det kan vara ganska intressant och kul. Alltså verkligen. Också. Men först ska jag berätta om min katastrofhistoria med mitt hår.
Berätta om din katastrofhistoria.
Det här, ni förstår hur händelserikt mitt liv är när det här är det största som har hänt mig. Men jag har känt, det har jag pratat om många gånger i podden, att ibland får jag en så här, jag måste ha en glow up. Jag känner mig ofräsch liksom. Och ofta som jag sa då att det går till håret. Det gjorde det även nu. Och jag har känt att mitt hår har varit supermörkt. Jag har inte färgat det på jättelänge. Och jag är väldigt mörk i håret egentligen. Men jag identifierar mig som blond. Bara mm. så som alla gör för att man var blond. Någon gång när man var liten liksom.
Mm.
Och känner mig väldigt fin du vet när man har lite ljusa slingor. Så jag tänkte så här, men hur svårt kan det vara? Alltså vadå, hur svårt kan det vara att vara frisör? Jag ska aldrig mer disrespect det yrket. Alltså aldrig, aldrig, aldrig någonsin. Så jag ber min mamma då köpa hem ett så här slinga hemma kit. Tänker jag. Superbra liksom. Det kan inte vara så svårt. Och alla kan ju det liksom. Vet du, sån här, man får en slinghätta. Man ska dra ut slingorna med en liten virknål. Och sen ska man färga liksom. Så jag gör det. Förutom att hålet i hättan blir superstora. För att jag är så dålig på plocka ut slingorna, men jag tänkte att det gör väl ingenting. Det blir lite mer hår bara så här.
Då ser man lite mer skillnad också, kan man ju lätt få för sig.
Ja, och man ska se skillnad. Det var ju det som var poängen.
Liksom. Såklart.
Så jag säger till min mamma så här, hur tycker du att det ser ut? Liksom, ser det bra ut? Och mamma är så här, efter bara 5 minuter så bara, oj vad det har blivit liksom ljust redan. Du måste nog gå och tvätta av det. Och jag tar av den här hettan och bara, hur ser jag ut? Men jag tänker så här, men man skulle göra någon sån här liten nyansering och så skulle man duscha. Så jag tänker att det kommer bli bra. Kommer ut, håret är gult. Det är några slingor fram, några bak. När jag drar bak håret i en tofs så ser man liksom streck så här. Och de är tjocka. Alltså jag ser ut, det är randigt åt fel håll. Så jag får ju ringa akut till frisören. Och jag är ju inte den första som har ringt och sagt, hej, jag har bort mig. Jag färgade hemma liksom. Och den här frisören sitter där och bara
suckar.
Ja, du får komma in på en konsultation. Ska vi se på skicket på ditt hår. Och då blir man ju så här, nej. Så jag kommer dit, svansen mellan benen, keps på huvudet. Vill liksom inte att någon ska se mig. Sen tar det 4 timmar. Så efter 4 timmar och efter slingor i hela håret, nyanseringar och diverse liksom behandlingar, så är jag blond.
Det är jättefint nu, måste jag verkligen säga.
Tack, nu känns det bra.
Alltså du är inte ensam om att få kris i livet och vilja förändra ditt hår. Jag gjorde det en gång när jag var typ så här 17, du vet, under gymnasiet. Och jag kände att shit, jag måste göra någonting. Och sen dess är mitt hår förstört. Alltså sen dess har jag jobbat på mitt hår sen fram tills nu. Och då vet jag att jag klippte av den någon gång mitt i natten. Det hade ändå blivit rätt långt och mitt hår växer extremt sakta. Och så bestämmer jag mig 3 på natten liksom för att gå upp och ta en sax. Jag hade sån period, jag hade så himla svårt att sova. Klipper det rakt av och så dagen efter, då vill jag också göra något drastiskt och liksom bleker hela håret. Och det blev kycklinggult. Och på det så hade jag tung piercing också. Jag kan säga att det här var nog den minst attraktiva perioden i hela mitt liv. Men sen har jag även slingat hemma och det har faktiskt funkat rätt bra. Det kanske är så att jag får göra på dig nästa gång om du skulle våga dig på det. För mig är det bara så himla ovärt att gå till frissan för att jag är allergisk mot mörka pigment i hårfärger. Jag kan ju absolut slinga håret ljust. Men för mig har det ändå blivit bra hemma, som sagt då. Så att jag har gjort det hemma någon 2-3 gånger kanske. Och så klipper jag faktiskt mig själv också. Eller John brukar hjälpa mig att klippa mig. Vi har köpt en frisörsax. Så för mig så sparar jag in ganska mycket pengar på att göra så. Sen så har man ju extremt trevligt hos frisören ibland. Alltså det är sån himla lyx att veta att man har bokat en tid hos en frisör. Har man en trevlig frisör också, alltså det är livet att sitta där och småprata. Men vissa som det inte känns 100% är ju inte lika trevligt. Men bara känslan att veta att få gå till frisören, bli masserad i håret, få håret tvättat, något gott att dricka och en trevlig konversation. Det är livet.
Hon, frisören som jag hade, var fantastisk. Alltså vad vi roligt. Satt 4 timmar och pratade. Och det är någonting särskilt med den här typen av behandlingar. För att man kan inte göra någonting. Man sitter där och liksom, hon, salongen var superliten. Så det var bara vi där inne. Vi hade så givande samtal om allt, högt och lågt. Och jag tror att det gjorde så mycket för mig med min motivation i livet överlag.
Det kan göra så mycket att ha ett sånt samtal med en främling.
Ja. Jag tror verkligen det. Och jag har haft så några gånger i mitt liv att jag har hamnat med främlingar på tåg. Jag kommer ihåg någon gång när jag var liten. Jag var typ 16 och jag skulle åka och hälsa på en kompis nere i Skåne. Så jag åkte liksom, det var en ganska lång tågresa. Och jag satt på ett tåg från Stockholm ner till Hässleholm. Och sen därifrån till Kristianstad. Och sen från Kristianstad var det buss en bit. Så det är 3 olika liksom. Och varje gång hamnade jag med någon som bara kände ett behov av att berätta sin livshistoria på något vis. Så första kvinnan berättade liksom att hon var från Australien, hon var här med sina barn. Sen barn pratade engelska, men hon var ju från Sverige. Och berättade att hon skulle ner och träffa sin barndomskärlek nere i Skåne. Och berätta liksom hur det skulle kännas och hur det var. Det var bara som att hon behövde prata med någon. En helt oberoende som inte kan lägga...
Oj, uppfriskande, vad uppfriskande.
Ja, och jag var en person som inte kunde lägga någon värdering. Och samma med liksom nästa tåg, då var det då en kvinna som berättade, hon var i valet och kvalet om liksom, hennes man vill bo i USA och de har bott i USA men hon vill inte, hon vill hem. Så här, hur gör man? Ska man lämna sin man? Ska man stanna kvar? Och jag är så här, en 16-årig tjej som är så här, ja, så här.
Men det kanske är lite sånt perspektiv man behöver få på det hela ändå. Inte från någon som har alltså varit eller är i den situationen själv. Som riktigt har någonting att jämföra med. Utan bara någon som hör det här utifrån.
Och bara kan lyssna. Det enda jag kan säga är. Jag hör vad du säger. Hur tänker du då? Hur får det här dig att känna? Vad tänker du när du tänker så här? Alltså, jag kan inte Det är så ofta som man ska berätta någonting för någon och den kontra med, ja, jag har också varit med om det och det var så här, och så blir man så här,
ja, den gjorde oj. Så, då kanske jag också måste göra så, eller då kanske jag också borde tänka så till
precis,
exempel.
Och ibland så ber man inte om ett råd, utan rådet bara kommer, och ibland så krävs att man bara är och bara lyssnar.
Mm.
Och de bästa samtalen man kan ha är med någon som är tyst.
Verkligen.
Alltså det är nästan bättre att prata med sin hund ibland, för att man är så här, jag vill inte få höra vad jag ska göra. Jag vill bara att någon ska sitta och säga, jag hör dig, jag förstår dig, det så här är, eller det suger. Och inte komma och vara så här, det förstod du väl, eller hur tänkte du då, eller du vet så här, ja, jag skulle gjort så här, utan man kan bara behöva det. Och jag tror att, ja men, i alla de här situationerna så har jag varit liksom med min frisör, var jag så här, hur kan man lita på en tjej som har färgat sitt eget hår så här? Alltså jag var den minst förtroendegivande människan någonsin, men det gav mig så mycket glädje liksom, och så mycket energi, och hon har gett mig energi för en så lång tid framöver. Och jag älskar ju möten med främlingar. Det är ju typ det bästa jag vet.
Det tycker jag med. Även fast, för folk är så himla så här, den här grejen med att träffa nya människor. Träffa nya vänner, säger vi. Man behöver inte alltid klicka med någon eller känna att vi måste börja umgås. Utan det kan vara så kravlöst med en person som man så här, vi klickar inte så bra. Vi har absolut inte samma synsätt på saker. Men det är så intressant att sitta och prata med den här människan.
Mm.
Och det är något väldigt fint.
Ja, men det är ju det.
Att man kan hitta det.
Precis, och också att så här, vi kommer aldrig träffas igen. Nej. De här tåghistorierna var ju verkligen så här, vi ses inte igen sen. Så att vi kan bara berätta allt. Jag kan erkänna allt jag har gjort. För att det här är en person som liksom kommer åka iväg härifrån med den här historien. Och nu när jag återberättar det för dig och för er som lyssnar, att så här, ni vet inte vem jag pratar om. Jag vet inte vem jag pratar om. Nej. Jag vet inte vilka de här är. Vi tog inga nummer, inga kontaktuppgifter. Jag har dem ingenstans. Jag vet inte vad de heter.
Det är ett bevis på att vi alla är människor i slutändan. Och alla har sina problem.
Ja, men jag menar det. Och vad häftigt det är att man kan liksom en sån liten stund, och så bär man med sig det för resten av livet.
Ja.
Men hur har din relation till liksom festande överlag? Liksom? Mm. Hur ser den ut idag? Hur såg den ut när du var yngre? Kan du komma ihåg liksom när började du festa? Vet du liksom?
Jag var 14 när jag hade min första fylla. Mm. Och jag har ju alltid varit väldigt nyfiken. Väldigt nyfiken har jag varit. Jag har bara tyckt att det har varit spännande. Sen har jag alltid haft, okej, inte alltid skulle jag inte säga alls, har jag insett i efterhand, mitt konsekvenstänk med mig. Ja, men i början så var det mest en kul, spännande grej. Jag var full kanske 3 gånger och tyckte att det var kul liksom hemma hos en kompis i hennes rum, typ så. Sen i gymnasiet där började väl festandet lite grann mer så, utan att man började bli bjuden på fester, och det fanns kanske alltid någon snygg kille där som man var lite intresserad av. Ett tjejgäng som var de coola. Ett tjejgäng som var lite, ja men så här. Man tyckte alltid att det var spännande då också såklart. Men jag hade ju en tendens i början av att jag hade liksom inte förstått vart min gräns gick riktigt. Så att jag var ju alltid den som blev fullast. Sen hade det alltid att göra med att jag hade en pojkvän då som det var väldigt svajigt med. Så att det gick ut väldigt mycket över, ja, när jag var full. Och samma sak, mina föräldrar skilde sig i den perioden också. Så att det var väldigt stökigt och jag mådde väldigt dåligt. Det var väldigt osunt skulle jag säga. Och så där höll det på kanske fram tills jag fyllde 18 ungefär. Från 16 till 18 där var en väldigt jobbig period med alkohol. Men jag skulle säga att det fixade till sig väldigt mycket. Jag fick verkligen en sundare relation när jag började må bra igen. Efter studenten till exempel. Och där tror jag har speglat sig väldigt mycket i mitt festande. Så, eller hur det har utspelat sig de gånger som jag har varit full. Hur jag har mått. Men som min relation ser ut idag så har jag bara väldigt kul. Och jag ser alkohol som något socialt och något roligt. Och jag mår inte dåligt utav det. Jag måste också tillägga att trots att jag sa att det var mycket, mycket ångestladdat och så under tiden som jag började festa och så betyder det absolut inte att det är samma sak för alla. Plus att jag har idag otroligt mycket att kolla tillbaka på och skratta åt. Och jag är så tacksam att jag har haft en sån här period i mitt liv ändå. Det är typ lite charmen också med det hela att vara tonåring. När allt är nytt och spännande och allt känns 1000 gånger värre än vad det egentligen är. Och det känns som att världen går under ifall att man gör ett snedsteg på fyllan eller så.
Och sen är det så mycket som spelar in också för att, ja men typ för mig, att jag mådde rätt dåligt under den perioden. Men jag tycker också att, ja men som sagt, det är lite charmen med det hela och det hör till. Och man ska se till att ha så jävla kul man bara kan. Så länge man är runt rätt människor så blir det oftast väldigt bra. Och jag kommer ju ha perioder i mitt liv då jag festar jättemycket och sen mindre i andra perioder. Men jag är fortfarande väldigt glad i festandet och jag vill bara säga det att det är ingen skam i det. Och så länge man har kul så är det viktigaste. Då ska man köra på så länge man orkar. Det tycker jag.
Så lite kort och gott, så har min historik sett ut. Själv då?
Ja, men jag håller med. Alltså för jag tänker festande överlag liksom i den större meningen också. Liksom. För att det var ju så som du säger på gymnasiet. Och då var det ju verkligen det här, alla kom dit. Det var en viss typ av personer som fick komma. Det var väldigt stort att få bli bjuden. Alltså jag minns att det var så här, det var typ det häftigaste man kunde bli. Alltså bjuden på en fest och träffa folk där. Och det var alltid liksom någonting som gick snett för någon. Det var alltid folk som liksom gjorde bort sig. Och det hörde väldigt mycket till. Och som du säger att både att folk inte kunde sin gräns.
Mm.
Men framförallt att liksom, det fanns en kultur och krav på en.
Mm.
Att man skulle vara på ett sätt. Att vissa saker skulle hända. Man skulle liksom hålla på med någon. Man skulle liksom, det skulle vara saker som hände. Och jag märkt alltså först när jag tog studenten. Hur osund den kulturen var.
Ja, gud ja.
Och mycket har förändrats skulle jag säga från och med att jag flyttade efter studenten. Och då när man har tänkt tillbaka på det så skulle jag sammanfatta det som att både det du säger med att så jag mådde väldigt mycket dåligt under gymnasiet.
Mm.
Då blir det ju såklart så att man liksom, man vet inte hur man
ska hantera alla känslor.
Nej.
Och det är väl så att de kommer upp när man är full. Liksom.
Precis, och speciellt att det triggar. Man brukar säga att om man mår dåligt så är att dricka alkohol som att hälla liksom bensin på en öppen eld. Att det blir liksom, förstärker allt. Och förstärker allting väldigt, väldigt mycket och till det sämre. Och det har man ju lärt sig nu att akta sig från. Och vara schysst mot sig själv där och vara såhär, nej men nu ska jag ju. Nu mår jag inte toppen bra en period. Och då är det bättre att jag inte dricker. Liksom. För att alkohol är någonting som gör mycket kemiskt med ens hjärna. Och det glömmer man ibland. Och jag har förstått nu efterhand då att de här festerna på gymnasiet. Så som jag tror att det var för alla som går på gymnasiet. Eller har gått på gymnasiet. Att det var en väldigt speciell tid. Det var väldigt, väldigt speciellt. Det var väldigt händelserikt. Jag minns att man hade lite ångest varje måndag. För att komma tillbaka till skolan. Oh. För att man visste alltid att någonting har hänt. Och det var någonting som kan ha blivit jobbigt. Eller man var rädd att man skulle behöva ha något att be om ursäkt över. Eller...
Du vet, alltså det var mitt största problem. Men det värsta var att under den tiden. När jag blev alltid för full och liksom grät. Och skrek och alla minns mig som den, tror jag, från den perioden. Det var ju det att jag var så rädd att jag inte skulle få bli bjuden på en till fest.
Mm.
Det var det som var mitt värsta tänkbara.
Ja. Man liksom så satt och var så här, man hörde att folk skulle gå och så var man så här, tänk om inte jag får.
För att jag blir för full varje gång liksom.
Ja, och jag har också märkt att sättet att frysa ut någon under den perioden var att inte bjuda.
Mm.
Att det var så här, men vi bjuder inte henne bara för att. Man ville liksom att då skulle den personen behöva tjata sig in och skulle man vara så här. Okej, du vet att det var väldigt statusfyllt liksom. Det var viktigt att kunna bjuda på fest och liksom så. Och också så här, jag tänkte på hur de här festerna var sen i efterhand. Och det var alltid något som gick sönder. Jag minns att jag var på en fest där de fick lägga om hela golvet. På hela övervåningen efter festen. För att folk hade haft klackar på sig och förstört golvet. Alltså toan var liksom bortdragen. Och det var liksom, allt var nerspytt. Alltså allt var, det var så kladdigt och det var så äckligt. Och då, alltså... Att jag började tänka på de här föräldrarna som hade lånat ut sitt hus. Alltså jag
och tänker, inte visste om.
Nej, tänk så skulle liksom mina barn låna mitt hus. Och misshandla det på det här viset. Jag vet inte, alltså förstår du hur det måste ha känts för föräldrar att
ha fest? Och oftast för den som hade festen också var det ju kanske väldigt coolt att känna att jag har festen. Så. Och något jag tänkte på när du sa det att man förstörde grejer och så, det var att folk alltid öppnade kylskåpet och drog ut grejer och liksom, ja men det här tar vi till shotten eller vi tar den här blanddrickan eller åh det fanns en macka här, den äter vi upp. Alltså att det var på den nivån att ingen hade någon som helst respekt för någon annan, för att man var ju väldigt självisk på den perioden på ett sätt. Mina föräldrar ville ju inte heller att jag skulle gå på fest, men det gjorde jag ändå, det sket jag i för att jag skulle bli full liksom
och
gå på fest.
Ja, och jag tror att det har mycket med liksom inställningen man hade till livet överlag då. Och det skulle jag säga speglas mycket i mitt typ av festande. Att min inställning till livet överlag var väldigt så här, men lite flyktig liksom. Att man Gud, var ja. Så, det var lite kul att komma iväg och man ville liksom bara bort. Och var så här, mamma, pappa fattar ingenting. Och du vet, nu du vet, när man pratar om det med dem nu och man har fått lite distans så blir man ju så här...
Förlåt.
Vem var jag? Ah, vad höll jag på med? Varför, liksom, varför trodde jag att jag visste bättre? Och typ som där vi pratade om att bli drogad. Jag var i Palma med mina tjejkompisar när jag var 18. Och mamma och pappa var så här, men var försiktiga nu. Och jag var så här, men alltså snälla, jag vet hur man är försiktig. Men alltså, att skicka iväg sina barn på en festresa. Det blir också så här, det kommer jag aldrig våga göra.
Bara för att man själv har varit där och vet.
Ja, liksom. Men alltså jag har gjort en vintersäsong. Jag har sett det absolut skitigaste av den här typen av fester. Och jag är så avskräckt att jag typ... Jag åkte inte ens själv på vår skidresa med skolan. För att jag var så här... Nej. Jag vill inte se det där igen. Och även om det är superroligt så vet man också liksom... Jag tror att jag blev extra anti. För jag jobbade ju med de ungdomarna som kom dit vecka 7 och 9. När det var de här festveckorna. Och baksidan av det liksom. Och hur man stod och tog hand om folk som liksom... Ja, lång historia kort hur mitt ser ut nu liksom mitt festande. Skulle jag säga att... För det tänker jag att vi också kan komma in på det här med när man är i relation och så. Att jag tycker att det är supertrevligt att gå ut och ta ett glas vin. Jag lägger väldigt mycket hellre pengar på god mat och gott glas vin. Och jag har tappat lite suget för att gå ut. Jag tror att det är någon slags Stockholmssyndrom till coronalivet.
Mm.
Att så här, när jag var i coronalivet så var man så här, allt jag vill är att klubbarna ska öppna och jag vill stå på dansgolv. Och sen när jag väl kunde göra det så var jag så här, åh vad mysigt det var när man bara kunde liksom vara hemma. Alltså så. Och inte det att jag vill vara hemma, det är bara att jag hatar att må dåligt dagen efter. Jag hatar det. Och det är som jag har sagt att det liksom det krävs inte många glas för att jag ska må riktigt dåligt.
Mm.
Och jag tycker att jag får sån...
Då väger det upp liksom. Ja, att du inte kan slappna av
en njuta. Enorm ångest. Mm. Ja, alltså det är liksom som att jag ifrågasätter hela mitt liv, hela mitt väsen. Och jag mår väldigt bra i livet liksom överlag. Men jag tror att jag har ganska mycket... Och du vet, man har lite mycket stress med plugg och sådär. Och förlorar en hel dag för mig. Förlorar en hel helg. Alltså, jag vill typ... Ja, men jag vill bara gå ut och liksom vara uppe tidigt på morgnarna på helgerna. Jag vill liksom få ut hela dagarna. Och det har speglat av sig på mitt sätt att vara ute. För då jag kan... har jag blivit liksom anti. För att jag vill... Eller anti, ja.
Jag förstår.
Men jag har blivit istället så här... Men jag sitter jättegärna ute. Jag kan sitta på en bar. Jag kan sitta på en bar till supersent. Och sitta och hänga och vara med folk och sådär. Och sen klart jag tycker det är jätteroligt att gå ut och dansa. Men just det här att må dåligt dagen efter är det som håller mig från att liksom ta det steget längre.
Det är nog lite det här som du säger att jag minns förr så kunde jag... Alltså man mådde inte riktigt dåligt på samma sätt av någon anledning. Men så kunde man också romantisera det här att gud vad mysigt att så här, ha en hel bakisdag imorgon och äta gott och sådär. Men nu har man ju ett liv och man har faktiskt saker som är viktiga att få gjort till exempel. Då har man inte råd att ligga en hel dag inne och må jättedåligt ibland.
Men när man är i relationen låter det som att jag hör mig själv. Alltså 17-åriga jag hade varit så besviken. Alltså så besviken. Och tyckte att så här, vad har hänt med dig? Du har blivit tråkig och du är i relation och nu har du blivit tråkig. Och jag förstår att det är så det låter. Men det är inte så jag menar utan mer bara att så här...
Men det har nog mycket bara med dig som person att göra.
Men jag tror det. Att just nu så finns det så mycket som jag värderar. Och mina veckor är helt fullspäckade. Att på fredagar har jag blivit... Jag kan förstå mina föräldrar nu som bara vill så här hem och landa. Alltså det är allt jag vill på fredagar. Att bara så här, jag vill bara landa. Jag vill bara vara. Och sen kan jag gå upp på lördagen och ska jag ha en hel lördag. Och i sådana fall kanske gå ut om jag känner för det då. Men just att jag har liksom inte... Den här överskottsenergin. Just där jag är just nu i livet. För det tar väldigt mycket energi av
det. Då ska man inte göra det heller.
Nej.
Jag tror att förr hade man nog... Jag kunde nog känna även fast när jag var yngre. Att jag har inte råd att må dåligt. Jag vet att jag mår dåligt. Jo men det är klart jag ska ut. Jag är ung. Det är klart jag ska köra. Att det var liksom höjdpunkten på något sätt. Och nu har man insett att det är absolut inte alltid höjdpunkten. Att gå ut och festa och bli stupfull och må skit. Det finns så mycket annat i livet som faktiskt ger mig så mycket.
Och sen tror jag också, på tal om det som jag tycker är roligast nu om jag är ute och festar.
Mm.
Jag är med mina kompisar, vi står och dansar. Och inte, då dansar vi som du och jag kan göra. Alltså man det finns inga människor runt omkring. Alltså, folk skulle ju vara så att de här två har inga hämningar. Men det är bara för att vi har kul liksom. Det är ju det som jag tycker är det roligaste.
Ja, jag håller
att
med.
Det finns inget syfte längre med att så här, det kan hända vem som helst. Ja. Att man har en dålig kväll. Och jag vill inte att någon ska lyssna på det här på bakfyllan och känna att man gör något dåligt. Alltså, herregud vad
kul man kan ha. Och vad roligt då är det bara att köra. Om du känner att du tycker att det är kul.
Ja. Men hur skulle du se på skillnaden att vara ute i en relation versus att vara singel? Med liksom syftet med kvällen.
Alltså jag var ju, det känns som att det var evigheter sedan jag var singel.
Det är ganska länge sedan.
Ja, jag var ju singel fram till att jag var 18. Sen så hade jag väl inte så här jätte, liksom långt singelliv ute just. Men om jag refererar mycket till liksom kompisar och sådär så vet jag att, och för mig såklart när jag var ute innan, att det... Okej, inte riktigt för mig. Jag har alltid bara varit faktiskt en sån som har tyckt att det har varit kul att festa för att det är socialt liksom. Jag älskar att mingla, men inte att jag har det här i sikt att jag måste hitta någon snygg kille typ och prata med och gå hem med. Det kan jag få lite ont i magen när jag tänker på vissa. Vissa har ju bara det som syfte, som är singlar, märker man ju. Och det är nästan lite sorgligt tycker jag. Jag vet att jag var hemma i Örebro för några helger sedan och så hade jag haft en skitkul kväll och så var jag liksom full och sen skulle Emma, min tjejkompis, sova hos mig. Och så hade jag väl umgått med någon på kvällen som var singel och bara, vem ska jag gå hemma nu då? Men jag måste hitta någon typ så här. Och jag var så här, ah, vad jobbigt. Fy vad jobbigt. Jag är så glad att jag kan gå hem själv eller med min person då, John i det här fallet, och bara vara hur grisig som helst, slänga av mig alla kläder, liksom fyller käka i soffan, vakna upp och må hur dåligt jag gör när jag vaknar, så man aldrig vet hur dåligt man faktiskt kan må. Usch vad jobbigt att vakna upp med någon som man inte känner. Sen är det viktigt att man inte tappar det heller, att det här med att så här, jag tycker det är kul att göra mig snygg och gå ut och bara här är jag, det är viktigt att känna även fast man är i en relation. Och det har jag alltid liksom gjort och alltid känt att jag kan bära med mig det fortfarande. Jag kan inte på riktigt ändå säga att det är så himla stor skillnad på det viset. För mig i alla fall. Och det hoppas jag ändå är positivt. Hur skulle du säga?
Nej men alltså jag tänker, för jag har ju varit i en relation i ett år nu.
Mm.
Och innan det så var det ju liksom corona. Vi har varit i relationer lite, några relationer ändå. Och sen så har jag varit och säsongat och sådär. Och då var jag ju inte i relation. Men det är klart att som singel så blir ju syftet ofta att det är lite extra spännande. Mm. Att det är andra människor där. Man tycker att det är lite extra kul. Att det är så här,
men, om man är en person som tycker om att flirta liksom.
Precis, precis. Och jag tycker att det är väldigt roligt att flirta. Men så vet jag inte om jag tycker det är lika roligt så här steget längre. Jag har alltid varit ändå försiktig. För att det är så mycket som liksom kan hända. Gud, jag låter så tråkig.
Nej, alltså, absolut. Nej.
Men alltså, jag låter som en mammafigur. Min mamma kommer vara väldigt nöjd om hon hör det här.
Nej, alltså, men det är jättebra.
Filippa. Nej, men det är verkligen... Jag tänker så här, jag har varit med om dåliga erfarenheter med folk. Och har man det någon gång så tror jag att det kan gå åt det ena eller andra hållet. Antingen så utsätter man sig omedvetet för fler sådana dåliga situationer.
Mm.
Eller så går det till det motsatta, att man blir superförsiktig. Och jag skulle säga att jag har nog inte varit superförsiktig, men jag har definitivt varit på min vakt.
Mm.
För att det är någonting som liksom, som man alltid bär med sig. Och tyvärr alltid bär med sig som tjej. Att man måste ha lite extra koll. Och man måste alltid tänka efter steget längre. Jag kan inte på samma sätt bli helt dyngrak och sätta mig ensam i en taxi. Alltså bara här vet jag, när jag har åkt hem med taxi och jag har inte varit full, jag har bara så, liksom, tagit en taxi för att jag kom långt ifrån eller liksom att klockan var mycket.
Mm.
Och så minns jag så tydligt en gång när jag satt liksom och jag åkte upp för backen upp till lägenheten och så hade pratat lite med taxichauffören. Han frågade lite vad jag gör och så är supertrevlig och sen började det så här, hur länge har du bott här? Jag var så här, men typ ett halvår liksom. Så här, det var liksom nu i alltså hösten för ett år sedan. Innan jag hade träffat Johan. Det är så här, jag har bott här några månader. Och jag trivs jättebra. Och så här, han bara, okej. Okay, flyttar du hit själv? Och jag säger, jag flyttar hit själv. Bara, bor du själv? Mm. Och då började jag ju så här.
Mm.
Så först så sa jag liksom så här, ja.
Mm.
Ja, jag bor själv. Och så tänker man att det ska jag ju få säga.
Mm.
Alltså det gör jag ju. Och sen började det liksom, så det är ingen som kommer att möta dig. Jag bara, nej. Så bara, ja, så det är, när du kommer hem nu så är du helt ensam. Och jag sa, ja, jo, ja det är jag. Och till slut började jag så här, det här är inte bra. Så här ska inte det få vara.
Nej.
Det ska inte få vara så att jag tar det enda trygga alternativet. Som mina föräldrar brukar säga att skippa hellre sista glaset vin och ta en taxi. Om man nu tycker att det känns dyrt att ta en taxi. Så gör det så liksom. Och så här, de brukar säga liksom att hur mycket är din säkerhet värd? Mm. Och jag tycker nog att min säkerhet är värd 70 kronor liksom.
Ja, gud ja.
För det kan det ju kosta om man åker i Göteborg. Inte jättestort ändå. Där liksom innerstan. Men alltså, då blev jag så illa till mods.
Mm.
Att det tryggaste alternativet är otryggt för en ensam tjej.
Mm.
Och även om han inte hade gjort något. Även om det bara var av intresse. Eller att han liksom bara så frågade. Så spelar det ingen roll. För att det gjorde liksom lite ont i magen. Och då blev jag så varse om det här med att vara singel. Mm. Och vara ute. Och jag började liksom tänka tillbaka på alla scenarier så här som hade hänt mig under mina senaste utekvällar då. Och var så här, det är lite obehagligt. Du vet, du står där på dansgolvet. Det kommer fram någon som vill dansa alldeles för nära. Och man är så här,
mm,
borta. Så jag vet när vi var i Palma. Mina tjejkompisar var också en så, min första upplevelse med att vara utomlands själv utan föräldrar. Vi fick liksom slå bort folk. Alltså ja, armbåga bort folk.
Jag är så här, all in single, lev era liv och festa liksom. Men samtidigt så, det är en grej som jag ändå känner skillnad över är att man har ju alltid någon. Sen är det också väldigt viktigt att ens tjejkompisar kanske som man går ut med är väldigt så här, är du hemma och ser till att man kommer hem. Kanske att man sover tillsammans hellre än att någon åker hem själv och sådär. Men man har ju alltid någon som vet vart man är och
märker ser om man till, inte kom hem.
Precis, och det känns ju väldigt tryggt.
Mm.
Det är ju en stor skillnad nu jämfört med vad jag kanske har varit innan. Jag menar när jag var yngre och festade med mina tjejkompisar. Det var inte alltid någon som hörde av sig och frågade ifall man var hemma. Och nu skulle jag inte svara när John vet att jag har varit ute och bara totalt tystnad. Då finns det ju någon där som bryr sig och faktiskt tar tag i den situationen såklart. Mm. Det skulle inte ske, säger jag nu. Men vad som helst kan hända. Tänk bara på förra helgen ifall jag hade varit ute själv. Och jag var singel. Och ingen hade haft, mina alla som jag var ute med var för fulla.
Mm.
Och jag inte hade haft John som står där med mig. Och ser till att jag kommer hem i tryggt förvar. Mm.
Men får du mycket FOMO över att inte gå ut? Eller hur ser du på liksom hemmakvällar och så här? Om du inte går ut. Och du ser att alla lägger ut en story eller hur som helst liksom därifrån.
Nej.
Har du någon form av, har du mycket FOMO överlag liksom?
Oh, det är så svårt. Jag tror att det går i perioder. Jag kan få FOMO när jag vet att jag har väldigt kul när jag går ut i perioder. Inte när jag känner att så här, nu behöver jag vara hemma en kväll och vad skönt. Det känner jag väldigt mycket själv. Men jag är så här, känner jag att jag är hemma och att jag är trött och så ser jag att folk lägger ut och har skitkul, då kan jag absolut bli sugen. Och känner jag då att jag vet att om jag går ut nu ikväll, det är mer den tanken att så här, då kan jag få en sån jävla rolig kväll. Och det är väl det som är min FOMO typ. För att jag oftast har väldigt roligt. Men nej, inte, jag känner väldigt bra där själv tror jag ändå. När jag känner att jag behöver vara hemma. Och då uppskattar jag det väldigt mycket.
Jämför det på gymnasiet om man inte hade blivit bjuden på en fest.
Mm.
Om man skulle sitta där hemma en kväll.
Man ville vara med på allt. Och synas överallt. Jag tror att det har mycket att göra med kanske ett bekräftelsebehov också. Som man hade då. För att man var lite mer osäker så.
Mm.
Jag måste bara säga, jag, på tal om det vi pratade om förut, att det här när man var yngre, att man var lite, ja men, tydde sig till alkoholen, man var så här, jag vet hur det är att festa, jag kan, jag tänker ett steg längre och så. Så hittade jag faktiskt en film på mig själv, för ja, det här var väl när jag var 16 tror jag, då precis när festperioden började på riktigt, så står jag och håller i en Rachmaninoff flaska som man hade fått, eller köpt från langaren då, och så säger jag så här, jag heter Alva, ung och dum. Jag är 16 år, ung och dum. Det är mitt motto i livet.
Alva, vad sa du?
Jag är 16 år, ung och dum. Det är mitt motto i livet.
Ja, men...
Och den kvällen slutade i katastrof. Alltså, och det tyckte jag var liksom helt rätt. Att ung och dum, det här hör till. Mm. Absolut, man är jättetacksam för många av de minnena också. Det är mycket att skratta åt. Men att man hade det mindsetet då, det är helt absurt, liksom.
Men om du fick ge råd till dig själv, när du gick på gymnasiet.
Ja.
Vad skulle du säga liksom? Vad skulle du säga till 16-åriga Alva som är ung och dum och dricker fulsprit?
Oj, oj, oj. Det är svårt, för att jag mådde ju så himla dåligt också. Oj, oj, oj. Jag skulle nog bara säga att det är helt okej att ta ett steg tillbaka. Du behöver inte synas överallt. Du behöver inte vara med. Du behöver inte vara någon annan än dig själv. Du behöver inte bli full för att bjuda till. Ja, men bara så att jag fick den här känslan av att jag har så mycket att erbjuda. Utöver den här som jag vill vara. Jag är redan bra som jag är. Och bara vara lite snällare mot dina föräldrar kanske också. För att det här påverkade ju dem jättemycket under den perioden. Jag satt liksom på Lion Bar innan jag hade fyllt 18 och drack. Och min mamma var så här: Alva, du ska till skolan. Vart är du? Vart är du? Och då kanske jag inte hade mina vänner som, de var i samma mindset som jag. Och kanske pusha på lite där att släpp, blocka henne, klipp navelsträngen. Liksom så här, och jag bara ja, liksom så. Så jag skulle säga att också att de här vännerna som du har nu kanske inte är de bästa för dig. Och det vet jag att min mamma sa till mig flera gånger. Men det förstod man inte i stunden. Mamma har rätt. Mamma har alltid rätt oftast.
Att de alltid visste.
Att de alltid visste.
Alltså, så många gånger som min mamma har sagt att jag har lite svårt för den här personen. Jag tror inte att det kommer bli bra. Och jag var så här: men mamma, alltså, det är min bästa kompis. Alltså, du vet, så.
Då hade man skitkul.
Ja, ja, jag var så här, vi har så roligt.
Men var det inte någonting ändå? För det kan jag ändå känna när jag tittar tillbaka. Det var någonting i bakhuvudet som ändå skavde.
Det var ju därför jag blev så arg på mamma när hon sa det. För att jag förstod ju att hon hade rätt.
Ja.
Och jag var så här, men det spelar ingen roll. Det är samma med liksom pojkvännen man var ihop med. Och ja. Var så här, är han verkligen så bra? Och man var så här, du förstår inte.
Jag vet du att min pappa jagade mig en kväll. Över våran gräsmatta när vi bodde i hus. Och jag var bestämd, för då vi bråkade ju hela tiden, jag och min kille då. Jag var så här, bara så länge jag tar mig till honom så blir det okej. Mitt i natten skulle jag upp, ta en taxi. Pappa jagar mig över hela gräsmattan för att jag inte ska åka till honom. Men det slutar med att jag åker iväg.
Mm.
Och det har jag ju fått äta upp själv sen då.
Ja.
Så att jag har ju lärt mig väldigt mycket ändå av mina egna misstag. Vad skulle du säga till lilla Filippa?
Gud, man får ju verkligen känslor för lilla sig själv. Men jag tror att det är så svårt, för att jag är också tacksam för allt som har hänt. Och det låter ju så, det blir ju liksom så. Man önskar ju att det var vissa saker man hade sluppit. Samtidigt, jag vet inte om jag hade varit den jag är utan många av de erfarenheterna.
Så är det.
Och vad mycket man har fått bygga liksom relationer sen. Men jag tror att det jag skulle vilja säga till mig själv är att du måste inte vara någon. Mm. Alltså hela min ungdom, jag är fortfarande ungdom, men har präglats av otillräcklighet. Att jag aldrig någonsin har varit tillräcklig. Jag har aldrig känt mig tillräcklig. Och det är ingen som har sagt att jag inte var det. Utan det var mer liksom bara så det var. Att jag var inte tillräckligt rolig. Jag var inte tillräckligt snygg. Jag var inte tillräckligt smart. Det ligger kvar. Alltså det kommer man nog ha lång tid liksom innan man kan släppa helt. Och
det är så mycket som måste falla på plats för att man ska känna att det är 100%.
Mm. Så det tror jag att jag skulle sagt att så här, du är tillräcklig som du är. Och sen tror jag faktiskt att jag skulle sagt att så här, är du säker på att du ska hänga med på det här nu? Det är vissa gånger som jag kan se tillbaka på och vara så här: tänk så hade jag skippat den här gången.
Mm.
Tänk så hade jag inte behövt ha den här erfarenheten. Tänk så slapp jag den här. Mm. Eller typ vissa killar som man verkligen ville prata med, hänga med. Och som man bara är så här.
Men nu skulle jag säga så här: den här människan kommer inte finnas i ditt liv. Om några år.
Nej.
Så det spelar ingen roll. Och om man har gjort bort sig. Eller om man har vad som helst.
Och folket på festerna som man visste kommer få mig att må så dåligt. Efteråt liksom. Och som kunde liksom. Om jag bara kunde säga att så här. De här personerna kommer inte du ha i ditt liv. Och du kommer aldrig träffa dem igen liksom.
Jag är från lilla Örebro. Och jag kan slå vad om. Att det är folk i den lilla staden. Som fortfarande har fördomar om mig. Trots att det var liksom 7 år sedan. Mm. Alltså jag lovar. Eller så sitter det kvar i mitt huvud. För att det liksom satte sig så hårt på mig. Att jag skämde bort mig till exempel. Eller vad det än kunde varit. Men jag tror ärligt talat att det fortfarande är så där. Men
jag kommer ihåg någon gång när jag sa till min pappa att så här, det var typ efter studenten och jag var så här, allt jag vill är att de, för det var mycket som var jobbigt och särskilt ja, vissa saker som jag liksom, nu har jag ju bearbetat det.
Mm.
Men jag sa någon gång till pappa att så här, allt jag vill är att de ska säga, oj vad fel det blev, vad konstigt vi betedde oss eller det här blev inte så bra. Och då så sa pappa till mig att skulle du träffa dem någon gång i framtiden så lovar jag att de har ingen aning om hur du mådde.
Nej.
Och också att du kanske är den personen för någon annan. Att det är viktigt att komma ihåg att så här, det kanske var någon som kände så här, att jag gjorde dem illa på något vis. Men att jag inte har någon aning.
Absolut.
Och att ofta så upplever man det som så mycket större själv. Och man förstår inte att liksom, för någon annan så var det en bagatell. Det var liksom ingenting. Men att det gjorde alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket ont för mig, hos mig.
Saker som någon kanske slängde ur sig en kväll när de var fulla för att vara lite cool eller vad som helst. Man trodde på något sätt att man själv var den enda som var liksom liten och svag. Men jag lovade att alla andra var det också.
Mm. Och jag tror, där skulle man också vilja säga till sig själv att så här, du kommer gå vidare och glömma det här.
Absolut.
Du kommer släppa det här och du kommer bli en bra människa ändå. Alltså, de kvällarna jag tänker på kommer jag ju bara ihåg mig själv. Jag minns ju inte den som gjorde det där. Jag minns ju inte den som drog bort toalettstolen eller vem det var som förstörde golvet. Det kommer inte jag ihåg. Jag minns bara att det hände och så.
Mm.
Men jag kommer aldrig vara så här, om någon frågar mig, vet du vem Anna är? Mm. Kommer inte jag vara så här, ja, det var ju toalettjuven liksom. Alltså så här.
Då hoppas man ju att de människorna har vuxit lite också, så att de har gått vidare från den händelsen.
Ja, ja, men jag menar det. Och det finns liksom inte kvar sen, utan det, man kan få gå vidare, man kan få ändra sin syn. Alltså, alla sa alltid att gymnasiet var bästa tiden i ens liv.
Det var den värsta tiden.
Det var den absolut värsta tiden i mitt liv.
Mm,
och allting har blivit bättre sen dess.
Allt har blivit så mycket bättre.
Och jag tror att det bara har med att jag mår bättre.
Och du kan vara precis vem du vill. Du kan bli vem du vill. Det fick jag, ja men jag kanske sa det i förra avsnittet, men nu när jag var utomlands så fick jag ändå den här känslan av att shit, man kan verkligen leva exakt vilket liv som helst. Du kan leva ett helt annat liv om du vill det. Alltså, känner du fortfarande än idag att jag inte är nöjd i min situation, så kan du byta totalt om du vill det. Och det är läskigt, men det är samtidigt väldigt uppfriskande att få den uppenbarelsen på något sätt.
Mm. Och det är också häftigt att tänka på hur stor skillnad det är på hur man ser på allt sånt här. Alltså allt sånt som var en så enormt stor del. Alltså jag minns att när jag beskrev gymnasiet för någon så var det verkligen så fest och killar, alkohol. Liksom att det var liksom de tre stora kompisar också, kanske fyra stora sakerna. Och allt var kopplat till liksom status. Och fick du gå på fest så hade du status. Hade du vänner hade du status. Var du snygg så killarna ville ha dig så var det också status liksom. Och det är verkligen en sån så här liten skitsak som man inte tänker på längre. Alltså,
det är för att du har vuxit så mycket och du vet att du inte är beroende av det längre.
Nej, och livet är så mycket större.
Mm, så mycket mer än det.
Alva, framgångsreceptet för en bra utekväll.
Det är viktigt att dricka mycket vatten. En bra grund. Äta bra. Liksom så. Spontant kan ju också vara väldigt, väldigt roligt. Men jag skulle säga planerad utekväll. Att man kanske käkar någonting tillsammans. Man hänger hemma eller ute på något ställe där man känner att man har liksom roligt innan. För det är också en väldigt stor del av kvällen. Med rätt personer också. Rätt personer gör allt. Då kan man vara var som helst. Att man alla får köra på sitt eget race. Fast tillsammans. Att jag får bli hur full jag vill så länge jag mår bra. Du får dricka hur lite eller hur mycket du vill så länge du mår bra. Och att man bara umgås och har skitkul och dansar loss. Det ska inte finnas något så här, åh, det där är pinsamt eller det där är lite för mycket. Utan att alla bara är. Du då?
Mina bästa är de spontana.
Ja.
För, alltså planerad i all ära. Men då vill jag verkligen att det ska vara så här. Det ska vara förfest.
Absolut.
Och det ska vara liksom hög musik liksom. Och bara så här, det ska vara drinkar och allt liksom. En riktig, riktig förfest.
Ja.
Och det tycker jag är superkul. Det är nog, ja, det är riktigt roligt. Och då är det också så här, man har planerat, man har listan någonstans. Vi ska dit ikväll. Det är ett mål.
Precis.
Den här tiden drar vi. Och det kan verkligen vara så kul.
Då ser man fram emot det liksom.
Men sådana kvällar kan också, om man har för höga förväntningar,
ja,
bli så här, någon, alla var otaggade, det blev att vi aldrig kom iväg, man själv var den som var taggad, det blev så här, ja, ja, det var det, du vet.
Precis.
Och då blir jag så här, ha, vet man har fixat sig för ingenting så där. Då vill jag att alla som är där ska vara supertaggade.
Ja.
Det känns viktigt då. Men sen skulle jag säga att de här spontana kvällarna. Så jag hade en kväll med en tjejkompis. Vi skulle bara gå ut och ta en öl. Så vi skulle gå till en bar till Samenhof och så skulle vi liksom ta en öl och sen började vi, de har det här gigantiska gänget, ja, du vet. Så vi började hålla på med det och du vet, det kom fram folk och ville vara med och köra och vi var såhär, ja, 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 du vet. Och den här ölen blev till några till. Vi var kvar jättelänge och sen helt plötsligt så var det ett gäng som jag hade hängt lite med som var så här: ska ni inte ut då? Ja, alltså egentligen inte fixade för det. Alltså vi var egentligen inte alls så. Så bara hamnade vi där på exet.
Ja.
Och sen så var vi ute. Det var alltså, det var så kul. För att det var bara liksom så som du säger. Vi dansade. Det var till och med så, du vet, så att man nästan var så här: kan jag gå ut i de här kläderna?
Ja,
precis. Får man komma in i det här? Alltså så oplanerat var det.
Och så blir det så lyckat.
Sådana utekvällar skulle jag säga att där är ju verkligen så här noll förväntningar. Den kvällen kan inte bli dålig.
Så är det.
Det är omöjligt. För det, att det kommer bara bli roligare och roligare. När min tenta är klar och när jag liksom kan gå vidare med livet. Och så att verkligen ha lite sådana spontankvällar.
Absolut, jag är på.
Super, ja, det får vi läsa.
Ja, men det var väl typ det. Jag tycker vi hade inte planerat någonting ännu en gång.
Och
jag tycker att det här gick jättebra. Och jag är så glad att vi satte oss här och träffades idag. Vi önskar er alla en jättefin dag, helg, kväll, vecka. Var det nu än är när ni lyssnar på det här.
Puss och kram.